Hej och välkomna till Kommunikationskollen med mig, Peggy och Sofia. En helt ny podd.
Yay! Och vi ska prata om kommunikation, men också lite utifrån ett perspektiv med normkritik och etik och mänskliga rättigheter och sådär. Och vi är kommunikationsnördar, eller hur?
Båda två.
Mm-mm.
Och vi är också kollegor i alla fall. Du är min chef, vi jobbar på samma företag, Klok.
Ja.
Där jag jobbar med sociala medier främst, utbildar, men jag jobbar också lite med digital marknadsföring.
Och jag jobbar med kommunikationsstrategi och som utbildar inom digital kommunikation och marknadsföring.
Så vi hade under en ganska lång period ett stående rum i Clubhouse varje fredag. Några av er kanske har hittat till oss som också har varit och lyssnat på oss där. Men sen så kände vi att det var ett naturligt steg för oss att skaffa en podd.
Vi fick mycket frågor om kan man lyssna i efterhand och sådär. Och det kan man ju inte i Clubhouse. Så då kände vi kör podd istället. Så premiäravsnitt idag. Och vi tänkte inleda säsongen eller i premiäravsnittet med att prata om årsdagar. Tycker det passar bra till en premiär och prata lite här jubileum och årsdagar och sådär. Kanske vi kan komma tillbaka till det för årsdagen för den här podden om ett år kanske. Vi får väl se. Och hur årsdagar används i kommunikation tänkte vi prata särskilt om. Och så tänkte vi lyfta två specifika årsdagar.
Ja, så vi kommer lyfta George Floyd. Årsdagen var 25 maj. Det var 25 maj som han mördades. Så det ska vi prata om. Och sen så ska vi prata om Rana Plaza som var den 24 april 2013 som det skedde. Men först så tänkte vi prata om, som Sofia sa, årsdagar generellt när det kommer till kommunikation och digital marknadsföring.
Det är ju väldigt, väldigt poppis att koppla kommunikation kanske särskilt i sociala medier till alla möjliga årsdagar. På kanelbullens dag så ska precis varenda en göra någonting kring det. Eller förstås internationella kvinnodagen och sådana här saker. Och ibland, jag vet inte vad du tycker Peggy, men ibland så tycker jag att det känns mer än lovligt sökt.
Ja, alltså det är ju verkligen högt och lågt som du säger. Vi har internationella kvinnodagen men vi har också kanelbullens dag. Jag som jobbar med sociala medier kan ju tycka att det är väldigt tacksamt att ha de här dagarna. Att det är väldigt roligt att skapa innehåll kring de här dagarna. Men det handlar ju om att sälja saker. Företag tycker också att det är tacksamt att ha de här dagarna om vi ska tänka. Om vi börjar med lågt. Men du är lite skeptisk till dem.
Nej, kanske inte skeptisk till dem. Men det är väldigt lätt att bara lägga upp en bild på sig själv med en kanelbulle. Eller att bara säga så här, yay alla kvinnor. Och då tillför det kanske inte så mycket. Jag tänker nog att om man ska använda årsdagarna i marknadsföring så ska man tänka till lite. Och göra någon kul spin av dem. För annars så kommer ju hela mitt flöde vara fullt med kanelbullar på den där dagen. Och jag kommer inte lägga märke till vilket ställe vilken kanelbulle kommer från. Så det är ju liksom, tänker jag, kommunikationsutmaningen med sådana årsdagar. Man försvinner i bruset.
Och jag tänker att de här mindre dagarna är en effekt av att vi ser att årsdagar är någonting som personer engagerar sig i. Alltså det är en verkligen funkar när det kommer till kommunikation. För det sitter ju i oss människor. När det har hänt någonting traumatiskt och då behöver det inte bara vara till en själv utan när det har hänt någonting i samhället så känner man av det runt den tiden nästa år och nästa år, åren efter. Så det är ju väldigt effektfullt att jobba med de här årsdagarna.
Ja.
Det är ju ingen att ta upp någonting igen och inte släppa saker.
Precis, och det är kanske särskilt när det är årsdagar av någonting sorgligt som ju de sakerna vi kommer att prata om idag är rätt hemska årsdagar. Att man verkligen då kan återkomma och påminna och se, har det hänt någonting? Så de kanske är är mer relevanta än de här, vad ska man säga, lite mer gimmick-årsdagarna. Men å andra sidan så är det ju snyggt att lyckas lansera kanelbullens dag och få alla andra att haka på det. Det är ju liksom en marknadsföringsknep i sig.
Ja, och jag tänker att man då har lärt sig av att man ser att de här större årsdagarna får så mycket medial uppmärksamhet, så att man förstår att okej, men det här med årsdagar är en grej. Sen kan man ju diskutera om, ja, men det är det som du säger, hur inspirerande är det att se eller ta en bild på en kanelbulle och lägga upp det.
Nej, men det är klart, ska vi prata om de klassiska årsdagarna, jul, nyår, alla hjärtans dag, ja, numera Halloween också, men liksom de gör ju jättestort avtryck i marknadsföringen, och det är väl kanske därför vi har sett hela den här inflationen också med Black Friday och Cyber Monday och ja, allt möjligt kan ha dagar.
Det som jag kan tycka är väldigt tråkigt, om vi tar juni här som exempel, som är Pride Month, i alla fall internationellt, det är väl att många företag tycker att det är väldigt lätt då under den här månaden att trycka upp lite t-shirt med en regnbåge på. Men det säger inte så mycket om företaget i stort och hur de jobbar med de här frågorna egentligen. Så där kan jag tycka att, jo.
Och det är väl det som blir den stora risken med årsdagar generellt, att man uppmärksammar någonting just då, om det är Pride Month eller om det är kvinnors rättigheter på internationella kvinnodagen, men sen så sker det liksom ingen reell förändring, eller om det är årsdagen av George Floyds död eller sådär, så det gör ett litet årsdagsfirande, eller kanske inte firande, minnesgrej, och sen så tycker vi att vi har gjort det.
Och jag har funderat väldigt mycket på, man kan reagera när företag då som man inte har sett någonting under resterande år jobba med de här frågorna. Men om de inte skulle göra någonting under den här månaden, om vi tar Pride som exempel, hur skulle jag känna då?
Det kanske ändå är första steget att de gör någonting under Pride Month. Det är väl kanske det som känns knäppt, det är väl om de framställer sig som så här jätte HBTQ-vänliga och då får massa försäljning på grund av det, fastän de kanske sen inte lever upp till det hos sina anställda eller sina fabriker eller sådär.
Precis, för det blir fel om man liksom kapitaliserar på kampen utan att vara i den.
Ja, precis.
Jag tror också att det är en skillnad i att ta den här månaden och se så här, okej, men jobba med det internt, visa upp hur man arbetar med de här frågorna och just försäljning.
Och det är väl där som man känner ibland att en del företag trampar fel och att det inte blir genuint, utan det blir liksom bara någonting som man klistrar på. Pinkwash, som man kallar det när det gäller gay-rättigheter till exempel. Jag hörde att det kallas femårs när det gäller kvinnors rättigheter. Nytt ord som jag lärde mig igår.
Vi har ju diskuterat lite, du och jag. Vad kallas allting? Vad kallas alla kamper? Om man ska, vi har ju greenwashing. Och... Vad var det, hade du kikat lite på så här arbetsrörelsen? Vad det kallas? Eller?
Ja, och jag har inte hittat något ord där. Liksom, för hur man om man behandlar sina arbetare schysst eller inte. Så, ja, får se om vi kan hitta ett så småningom.
Ja, i framtida avsnitt så ska vi lansera ett ord för det här.
Det ska vi göra.
Jag har lovat alla nu.
Ja, då får vi leva upp till det.
Workshoppa lite.
Man kan ju också, om man har ett bra ord för när företag försöker säga att de är hållbara och behandlar alla sina arbetare väldigt bra och sådär, men det är bara en fasad. Om man har ett bra ord för det så kan man ju jättegärna skicka det till oss på något valfritt socialt medium, höll jag på att säga, men i alla fall på Insta och Facebook så finns vi under kommunikationskollen.
Ja, jättegärna. Superroligt hade det varit om vi hade kunnat sprida det här ordet och använda det här ordet tillsammans.
Full cred kommer förstås gå till den som skickar in.
Ja, självklart. Ja, ni får gärna också komma med tankar kring det vi har pratat om, självklart.
Absolut. Det är vi jätteintresserade av att läsa.
Ja, som vi också har gjort tydligt med den här podden är ju att vi är ju väldigt subjektiva. Det är jätteroligt om vi får andra infallsvinklar och andra perspektiv på saker som vi kan diskutera vidare. Vi pratar ju självklart utifrån vår kompetens, men det är alltid roligt att få lite andra infallsvinklar på saker.
Och kommunikation är ju inte ett ämne där det finns rätt eller fel. Alltså det är inte som om ett naturvetenskap så här, en sten faller neråt. Utan det är ju någonting som man har åsikter om och tankar kring, baserat på erfarenhet men också baserat på värderingar. Så därför så vill vi pratar utifrån våra värderingar och våra erfarenheter.
Precis. Därför det är så roligt med kommunikation. Så vi har alltså valt att lyfta 2 årsdagar i det här avsnittet, och vi tänker att vi ska börja med att prata om George Floyd, för det var ju årsdagen den 25 maj. Det ska vi börja prata om. Och en liten sammanfattning då, eller bara lite kort. Jag tror att de flesta har lite koll, men George Floyd var en svart man i USA som mördades av en polis. Och det är väldigt nära sammankopplat med Black Lives Matter, som är en organisation som jobbar för svartas rättigheter. Det är en organisation som har funnits en tid innan, men George Floyd blev kanske en katalysator som gjorde att fler människor gav sig in i kampen och stöttade dem.
Precis, och årsdagen är ju efter hans död, vilket ju är väldigt sorgligt. Och det första jag funderar på bara så här, det jag undrar vad George Floyd själv skulle tycka om det här. Om han liksom skulle känna att min död ledde till något viktigt, eller om han känner att, men vad fan, hela mitt minne har kidnappats av den här politiska kampen, det är inte alls jag. Har vi någon aning om det?
Nej, det har vi inte, och jag tänker att därför är det så viktigt att kanske inte gå in och säga att han är, ja, men till exempel martyr, att han har offrat sitt liv, för att hans liv togs ifrån honom. Han mördades. Sen så vet jag att hans kvarlevande familj har varit väldigt engagerade i kampen efteråt och varit väldigt, vad ska man säga, synts och hörts mycket efter. Så om man utgår ifrån det, så tror jag att han ändå ser positivt på effekterna i alla fall, eller konsekvenserna efteråt.
Precis. Ja, nu var det ju då årsdagen för George Floyds död häromdagen. Vad hände? Hur märkte vi av den? Vad har du sett?
Ja, det uppmärksammades inte så mycket som jag hade hoppats på. Jag vet inte om du håller med, men det jag har sett är engagemang i sociala medier. Man har lyft fram bild på honom och beklagat eller visat sorg över att han inte finns här längre. Det har delats sammanfattningar om vad som har hänt det här året. Jag har sett många som har delat poddar och dokumentärer för den som vill utbilda sig mer. Vad har du sett?
Men det är väl ungefär samma saker. Mycket så här, ja, men det här hände och glöm det inte. Lite den här say their names. Att vi liksom ska komma ihåg de här händelserna. För grejen med George Floyd var ju, hans död var ju sorgligt nog inte unik eller först på något sätt. Och inte sist heller liksom. Så det är många som kommenterar kring det. Det jag hade kanske trott var att det skulle vara lite mer officiella saker, lite fler kanske varumärken eller organisationer eller så som plockar upp det, och det har inte jag sett så mycket av.
Och det har ju varit lite prat i vissa kretsar om att, ja, men ska det här bli en dag? Ska För det här blir en officiell dag. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och jag är för det. Vad känner du?
Jo, men det är jag nog. Jag är nog ändå för det. För att det är bättre med en dag än inte en dag. Sen så är ju risken då att det blir den här. Ja, denna dagen är den som vi pratar om det på. Inte de andra. Vad skulle dagen heta?
Bra fråga.
Mm.
Jag tänker att det som är viktigt med såna här händelser, jag tänker på det här ordet, alltså katalysator, alltså en händelse som har skett som gör att vi börjar prata. Och jag tänker att det är självklart, det blir naturligt att lyfta George Floyd och den händelsen, men det får inte stanna där, utan samtalet måste ju gå om okej, men varför, vad är grundproblematiken? Och det handlar ju om liksom rasistiska strukturer i samhället och i alla samhällen.
Mm.
Så jag tänker att en sån här dag behöver ju bli någonting större.
Och det är väl det som jag kanske är lite rädd för, att det blir någon sån här, ja men den här dagen så håller vi ett litet fackeltåg och lägger ner någon ros någonstans och sen tycker vi att vi har gjort någonting, eller att det liksom blir en dag som blir mer tillbakablickande. Nu tänker jag på någon gång när jag var i Ryssland runt internationella kvinnodagen, och det var jättemycket annonser kring att man skulle köpa köksgeråd till sina fruar på internationella kvinnodagen, vilket ju kanske inte var riktigt den vinkeln jag hade tänkt mig. Så det är ju en risk som finns när man gör dagar av saker, men samtidigt är det kanske bättre än att de inte finns.
Ja, jag tänker det också, för att så som vi människor fungerar är ju att vi går inte runt och tänker på alla kamper hela tiden, och vi går inte runt och tänker på vilka problem det finns i vår värld. För dels så tror jag inte vi orkar det på en daglig basis. För det finns mycket problem. Så att jag tänker att det kan vara, det är det jag kan tycka är positivt med årsdagar. Att vi har ett tillfälle att prata om en specifik fråga.
Mm.
Att det kan vara lättare att ha det samtalet eller att koncentrera sig på en sak. För det är, vi vill ju gärna att de här frågorna ska diskuteras under hela året, och det gör ju vissa, och det är lite olika i olika sammanhang. Men just att ha dagar just för att koncentrera sig tror jag är positivt.
Vi behöver påminnelsen.
Ja, och utrymmet och en anledning tror jag.
Mm. Jo, men jag tror att det stämmer. Och så får vi hjälpas åt att vakta på dagarna så att de inte blir någonting som, ja men nu har vi bockat av det, nu har vi haft en dag, utan de istället blir påminnelsen om någonting större som behöver hända.
Precis, och jag tänker att det som skulle vara fint att se är ju att företag jobbar med de här dagarna internt.
Mm.
Det skulle jag vilja se mer av. Okej, men har ni typ föreläsningar, workshops? Har ni kanske dedikerat en vecka och pratar om olika aspekter av det här? Eller tittar ni på era policies?
Mm.
Och sen är det ju självklart, jag tycker bara att det är bra att om man vill, alltså jag ser ingenting negativt med att dela med sig av det i sociala medier, men jag skulle vilja se lite mer behind the scenes
typ av det. Precis, och kanske också vara ärlig med vad man har sett i sin egen verksamhet. Ja, men nu har vi tittat på vår verksamhet och så har vi sett att ja, men de här problemen finns och så här vill vi jobba med dem. För det är oftast när det kommer så här, oh men vi står för det här, vi är för Black Lives Matter, och så, eller vi är för HBTQ-rättigheter, och så tänker man så här, okej, men har ni verkligen tänkt på det här? Har ni funderat igenom era verksamhet, eller blir det bara någon sån här, nej fast hos oss har vi inga problem med det här, som man ibland får höra.
Och jag tycker att det är väl den här skammen över att inte ha kunskap om saker. Jag tror att den styr väldigt mycket. Att säga, okej, men vi är inte insatta i det här. Och att man inte vill man inte vill erkänna det istället för att okej, men vad kan vi göra för att utbilda oss om det här? Jag tror att det kan vara en aspekt också.
Ja, ja men dels det, och sen så tänker jag att man också gärna vill vara en del av the good guys.
Mm.
Och det kan vara svårt att liksom inse att man, ja, man kan vara good guys på vissa sätt, men man kan också ha skelett i garderoben som man behöver lyfta fram.
Ja, och jag tänker att en verkligen, verkligen stark allierad, om man vill visa att man är en av the good guys, det är ju att visa på att man är öppen för förändring och man är öppen för att gräva fram saker och lägga fram och titta på det.
Mm.
Men jag tror, eller vad jag ser i alla fall i sociala medier, så börjar personer mer och mer syna att okej, alltså dels vara öppna för att se, vara accepterande över att människor förändras och lär sig nya saker.
Mm.
Men också att man ser när personer inte är genuina och försöker göra ett förändringsarbete.
Mm. Och här tänker jag två exempel på det här som jag har sett senaste veckan bara.
Mm.
Dels så i Kanada så har man ju upptäckt flera hundra döda barnkroppar begravda utanför en skola, eller snarare en assimileringsanstalt. Staten och kyrkan hade skolor för ursprungsbefolkningen där de skulle bli riktiga kanadensare, som man menade, alltså västerländska. Och nu har det visat sig då att eller det visste man väl innan, att det begicks massa övergrepp, men när man då hittar de här kropparna så blir det liksom extra aktuellt. Och där tycker jag att premiärministern för Kanada, att han har varit väldigt, väldigt så öppen med att ja, men det här är någonting vi har gjort och som vi är, ja, men skäms över att få ta ansvar för och behöver lära oss framåt och titta på liksom, ja, men, hur är det nu och hur är vår historia. Så det tycker jag har varit liksom modigt och ansvarstagande sätt att reagera på det.
Mm.
Och sen så tänker jag på en annan, helt annan händelse. Jag kollar på programmet RuPaul's Drag Race, som är drag queens som tävlar, och i Australien avsnittet förra veckan så kom det fram att en drag queen har gjort blackface och uppträtt i blackface som ung och berättade själv om det och liksom var väldigt så kritisk till vad den hade gjort tidigare. Och RuPaul, som är programledaren här, som ju själv är svart, diskuterar också det här och säger, nu kommer många säga att jag ska cancel you, men jag kommer inte göra det, utan jag tänker så här, det här handlar om lärande, vi ser det här som ett lärtillfälle istället. Och där har ju många varit kritiska till, skulle den här personen få vara med eller skulle den slängas ut? Men jag tänker nog att det är mer ansvarsfullt att prata om det som lärande och också och liksom gräva i det.
Mm. Jag tänker att det finns, jag tänker att man inte ska förvänta sig av den gruppen, om vi säger svarta i det här fallet, att vara förstående eller ge plats för det här. För att det är väldigt naturligt att känna sig arg eller ledsen. Men det finns ju väldigt mycket värde i om det går att göra, om man känner att man orkar ta tag i en fråga eller om man känner att man kan ge utrymme för lärande. Jag tror att också det beror på tillfälle till tillfälle hur, om den andra personen är mottaglig till det. Men jag ser ju, vi har ju haft det här senaste året väldigt, väldigt stark cancel kultur, speciellt på sociala medier, men jag tror att det är som med allt annat, det går väldigt upp och ner, och nu ser jag mer att man börjar ifrågasätta just det här med, ja, men att bojkotta och att stänga ute personer, och är det rätt eller är det fel? Det är en väldigt intressant fråga. Jag är inte riktigt 100% säker på vad jag står i det heller.
Nej, inte jag heller, för ibland tänker jag ju att personer verkligen förtjänar att bli fråntagna sitt utrymme. Men precis som du säger, det beror nog väldigt mycket på situationen. Och hade den här personen som hade uppträtt i blackface försökt förminska det eller skämta bort det, så hade jag nog upplevt det helt annorlunda än när det faktiskt, det handlade också om att den här personen tog ansvar för att jag har gjort det här och jag behöver liksom lära mig mer om det här och jag gör, skulle inte göra det längre, men jag vill också liksom stå för det. Så jag tänker att det påverkar nog den situationen ganska mycket.
Mm. Tänker det också.
Men jag tyckte det var intressant att du sa bojkott, för det tänkte jag kan lite grann föra oss in på nästa ämne.
Ja.
Där vi ska prata om årsdagen av kollapsen av Rana Plaza, och det kanske inte är riktigt lika känt som George Floyd, så jag tänkte att jag ska bara ge lite bakgrund där. Rana Plaza var en fabrik, en textil, en klädfabrik i Bangladesh, där det jobbade jättemånga människor, bland annat med att sy för svenska varumärken, och den var helt enkelt dåligt byggd och kollapsade den 24 april 2013. Så vi har ju, ja, för några veckor sedan hade vi 8-årsdagen. Och när det här hände så det var helt omöjligt för folk att ta sig ut. Det fanns inte några vettiga brandskyddsrutiner. Det var väldigt, väldigt många människor som dog. Över 1129 sägs som en officiell siffra, men förmodligen var det många fler, och ungefär 2 500 som skadades. Och så det här var ju en händelse som verkligen märktes. Man kan kanske jämföra det med Estonia eller någonting i skala liksom, för att få någon bild av hur stort det var. Och en sak som hände efter det här var att det blev liksom väldigt tryck på de här företagen som anlitar de här fabrikerna att ha bättre säkerhet. Så det skrevs ett bindande avtal om att man behöver ha vettiga brandvarnare, man behöver kontrollera så att ens väggar är hållbara, man ska ha utrymningsvägar och så vidare. Och att den här årsdagen är aktuell just nu då är för att nu skulle avtalet förlängas, men väldigt många varumärken är tveksamma. Och en av de stora då är ju H&M. H&M är inte de enda svenska varumärkena som använder sig av fabriker i Bangladesh. Det gör i princip alla. Men H&M är en av de allra största köparna från Bangladesh textilindustri. Så de har ju så extremt mycket makt. Och då är det ju många som säger bojkotta H&M. Apropå, där efter en lång, lång, lång bit kom jag tillbaka till bojkotten.
Snyggt. Och jag kan säga att jag bojkottar H&M. Men jag bojkottar ju att köpa nyproducerade kläder överlag. Där har jag tagit ställning.
Då är det ju inte så himla mycket H&M, utan det handlar ju mer om miljö och klimat. Ja, ja men precis. Och ja, jag kan inte säga att jag har någon bojkott igång. Men där är det också så här. Där tycker jag att det är så många frågor som går i varann. För om jag vill att de som syr de här kläderna i Bangladesh ska få det bättre, så kommer ju inte oftast en bojkott hjälpa dem. Sen så är det ju fast fashion funkar ju inte något bra. Och ja, jag har ingen bra lösning liksom. Men jag tänker att det som är, oavsett om man bojkottar eller inte, det som är viktigt är ju då att sätta tryck på varumärkena. Så oavsett om man handlar på H&M eller inte, så kan man skriva till dem i sociala medier och liknande. Och samma för Lindex och Kappahl och sådär också. Men här har ju då årsdagen använts för att försöka uppmärksamma det här. Men det har inte blivit så mycket uppmärksamhet kring det heller. Det kanske är slutsatsen, en av slutsatserna i det här programmet. Det blev inte så mycket uppmärksamhet kring årsdagar som vi trodde.
Ja. Och där tror jag, kan det vara så att vi i Sverige, när det blir lite varmt ute, så kanske vi inte är inne på sociala medier och engagerar oss lika mycket som vanligtvis kanske.
Ja, men så kan det vara. Men den här årsdagen var ju ändå några veckor tidigare och det var ju jäkligt kallt i maj där. Så Jag tänker att den förklaringen håller inte riktigt för Rana Plaza. Den funkar kanske för George Floyd.
Vet du vad jag marknaden ser ju annorlunda ut nu än vad det gör 2013. Kommer till hur vi konsumerar kläder. Jag tänker på Amazon, jag tänker på det här jätteföretaget. Jag blir alltid osäker på hur man uttalar Shein. Det ska stå Shein.
Ja, jag vet inte heller hur det uttalas.
Nej, som är ett jättestort företag som säljer superduper billiga kläder. Så jag tänker att många personer har ändå börjat handla på Amazon, som också har kommit till Sverige, och handlar på vi handlar ju på nätet i mycket större skala nu än vad vi gjorde 2013. Så jag tror att det också kan finnas i personer att man känner lite skam att gå in i den här frågan och i huvud taget kanske diskutera det. Och det tycker jag att man kan göra oavsett vad man har för köpvanor. Men jag tänker att det kan också göra att man, dels tror jag inte att man vet vart man ska börja någonstans. Aha, okej. Hur sätter jag press på ett varumärke? Kommer det göra någon skillnad? Det är jättestora företag. Samtidigt som de här företagen går ut väldigt hårt när det kommer till att marknadsföra deras CSR-arbete.
Ja, men verkligen.
Så att jag vill tro på det.
Och här tyckte jag det var så spännande, för den här årsdagen kom ju bara någon vecka efter att H&M hade fått beröm för hur de har agerat i Xinjiang, där de liksom inte har accepterat tvångsarbete av folkgruppen uigurer som liksom är ursprungsbefolkningen där. Så då fick de liksom beröm och lite också så här, ja men H&M, de är ändå the good guys. Och så sen så kommer den här nyheten någon vecka efter och det blir lite så här schizofrent liksom. Ska man och det är en viktig del av svensk ekonomi och sådär. Ja. Men det är ju verkligen inte bara dem. Verkligen inte bara dem. Jag skulle säga att de här kläderna som vi köper på Amazon, det är inte så att de är tillverkade under schysstare villkor än någon annan. Någon annanstans. Det är väl, jag tycker det är intressant att prata om H&M just eftersom de har så otroligt stor makt. Och är liksom så, de är så stora köpare.
Ja, och vi kan väl också säga att vi tar det som exempel för att vi vet att de flesta vet vilka H&M är och har någon sorts relation till dem också. Och en del av er har säkert följt med lite i svängarna. För de har ju kommit upp på tapeten väldigt många gånger i olika sammanhang. Jag tyckte att det var ganska tråkigt idag, för jag lyssnade på en podd som pratade om situationen i Bangladesh. Man kan väl säga det att tidigare var Kina väldigt stor på marknaden, men många har flyttat över till Bangladesh för att de är billigast att producera kläder där. Så det är inte bara Rana Plaza därför vi pratar om Bangladesh, utan det är väldigt många som har fabriker där. I den här podden så pratade de, precis som vi tog dem upp H&M som exempel och pratade om klädindustrin. Men så hörde de av sig till H&M och verkligen var så här, men vi vill höra från er. För att de hade sett att så här, okay, men H&M känner att de har ganska mycket press på sig. Kanske högre press än vad andra företag har. Det finns ju anledningar till det, men de hade uttryckt att de inte kände sig riktigt, att media granskar dem väldigt hårt. Och då var de i podden så här, men vi vill höra vad H&M har att säga. Men de fick inte tag på någon som ville uttala sig eller vara med i podden, och det tyckte jag var väldigt tråkigt. Så här, nu har ni en möjlighet på en plattform och ni jobbar väldigt hårt med PR kring er liksom, hållbarhet och CSR-arbete, men ni vill inte prata. Och jag såg verkligen fram emot i podden, så okay, kommer de få tag på dem, kommer de få prata med dem, men de ville inte vara med.
Och jag tänker att det är väl också då, apropå vi pratade om innan med Pride Month och sådär, när det känns ärligt och inte. Att här känner jag väl kanske att CSR-arbetet inte känns riktigt genuint och riktigt ärligt. För då skulle de både vilja prata om det här och de skulle också vara öppna med de problemen som fanns. Och det känner jag väl kanske inte riktigt att man är. Men andra, alltså, andra företag som också köper från Bangladesh är bland annat Lindex, ICA, Åhléns, Peak Performance, Intersport, Stadium, Brothers, GKs, ja, det, alltså det är Ellos, det är hur många som helst liksom. Så det är inte så att H&M är ensamma på något vis. Och jag skulle inte säga att de är sämre heller. På ett sätt är de bättre för att de har högre transparens än vad vissa andra företag har. Det är mer att om man är väldigt stark måste man också vara väldigt snäll.
Ja, och jag tänker också så här, jag tycker om att ta det exemplet med miljardärer. Att vissa miljardärer får väldigt mycket cred för att de ger väldigt mycket pengar till välgörenhet. Men när man tittar procentuellt på hur mycket de ger så är det inte mer än någon annan, bara att de har väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Så att de kan ge väldigt mycket. Och det är väl det som blir med H&M. Att ni har så otroligt mycket, de har så otroligt mycket makt. Och därför tycker jag också att man kan förvänta sig mer av dem. Och just också att de är så förankrade i den svenska kulturen. Så de har verkligen möjlighet att vara ett ledande exempel också.
Mm. Ja men precis. Kom igen H&M.
Ja. Jag tänkte på en grej som kanske är bra att klargöra lite. Det är ju det här med, jag tänker, okej, H&M vill gärna vara ute och prata om sitt arbete och sitt hållbarhet och hur duktiga de är på att producera hållbart och så. Och det vill de gärna göra när de själva kan kontrollera det, och det är deras PR-arbete. Alltså de kan jobba med sociala medier, producera filmer, de kan själva åka till fabriker, välja vilka de vill prata med, sitta och klippa och klistra och välja ut en fabrik som de vet att de har ett bra arbete på. Och det är ju naturligt, man vill ju visa upp det bra arbetet man gör. Men just det att H&M inte ville vara med i den här podden, för det handlar ju om journalistik. Där har vi en utomstående person som jobbar med att ställa kritiska frågor och som har en, ska vara objektiv och kommer in med en annan, ska undersöka bara. Att det är inte så konstigt att de kan prata om det i sina egna rum och på sina egna villkor. Men sen när det kommer till journalistik och att bli intervjuad så är det en stor skillnad i sin kommunikation.
Mm. Verkligen. Och då blir det ju liksom, då blir det ju den här diskrepansen liksom mellan deras budskap på ett ställe och på ett annat ställe som gör att det känns verkligen påmålat. Och jag tänker också, för i många av de här, jag är aktiv i en organisation som heter Fair Action som bland annat granskar hur svenska företag producerar utomlands. Och så jag har liksom lite så inside om samtal med företagen, och då är det ju väldigt ofta det som förs upp att ja, men vi är inte sämre än någon annan och alla andra är lika dåliga. Så där. Ja, och det är ofta sant, men i sin PR, i sin marknadsföring så säger man ju oftast att man vill vara bättre. Så vad betyder det? Och ta verkligen ansvar för det. Det är ju det som skulle kunna vara så himla spännande. Men det är klart, då är man rädd för vilka effekter det skulle kunna ge.
Precis. Jag tänker det, vi har tidigare i ett Clubhouse-rum pratat om greenwashing som handlar om miljöaspekten, men jag tänker också det, finns det några, jag tror att du har bättre koll än mig, liksom några, vad ska man säga, inte vertifieringar, finns det några
märkningar, några, det finns ju fair trade, men den är ju ganska, det är ganska få som har den, för du tänker på märkningar liknande krav och bra miljöval och sådär. Och för liksom arbetares villkor så är det fair trade som finns. Sen är det väldigt många som säger att det här är hållbart producerat. Jag var inne på Zalando häromdagen till exempel. Då var det märkningar att saker var hållbart. Men det är ju inte någon utomstående kontrollant. Men sen tänker jag också att jag tänker ju utifrån, om jag ska tänka utifrån konsumentperspektivet. så tycker jag ju att de ska skärpa sig och se till så att allt är hållbart. Så att det inte blir så här, men jag kan köpa en tråkig tröja som är hållbar eller någonting snyggt som inte är hållbart. Nej, men se till att allting är vettigt. Precis som liksom på 80- och 90-talet när man tog bort klorblekningen helt ur papper liksom. Ja, men nu finns inte det längre. Eller det säljs inte kylskåp med freoner, för det var inte vettigt. Så varför ska det säljas grejer som är producerade i sammanhang där folk liksom riskerar att brännas inne och inte få vettiga löner? Det borde inte vara okej helt enkelt.
Mm. Och jag tänker som konsument så finns det ju vissa saker man kan göra när man tittar på ett företags kommunikation. På en hemsida finns det någon undersida som handlar om hållbart, deras hållbarhetsarbete. Det kan man dels titta på. Det kan vara svårt då att utvärdera, aha, okej, men vad betyder det här och det här. Det man också kan göra är att försöka gå till en tredje källa eller en utomstående part. Alltså det räcker med att googla företaget och skriva hållbarhet. Finns det artiklar? Finns det någon som har gjort någon undersökning? Finns det något poddavsnitt? Alltså det går ganska snabbt att få en bild av företaget i stort.
Mm.
Och då får man ju se, man kan ju dels titta bakåt, okej, men här har de gjort massor med missar. Och ser man då, okej, men här för 5 år sedan så hände den här grejen, det här uppdagades. Ja, men då kan man ju skicka iväg ett mejl och fråga, hur har ni jobbat vidare med de här frågorna? Är det här ett problem som kvarstår nu, till exempel?
Och det tycker jag även när man tittar i deras CSR-policy eller på deras liksom hållbarhetspolicy eller sådär, då kan man också man kan läsa massa fina formuleringar där. Nu är jag till exempel inne på, nu varför där plockade jag upp HM:s CSR-sida, och så står det om att de jobbar med fokus för att unga och kvinnor ska få arbete till exempel. Och då kan man ju skriva till dem och säga, okej, hur gör ni det här? Och hur följer ni upp att det funkar? Och ofta har de ju väldigt goda och fina intentioner, många företag. Men man följer inte upp så att man vet att det faktiskt är så. Eller man säger så här, men alla som jobbar så ska ha levnadslön. Ja, men hur vet ni det? Är det bara för att någon fabriksägare har sagt det? Ja, men den vill ju säga det för att den vill sälja till det förstås. Så hur har ni liksom kollat upp det här? Så man kan alltid... Det är väl egentligen i alla sammanhang kan man alltid vända över bevisbördan. Ja, men vad bra att ni säger det här. Bevisa det för mig att ni faktiskt gör det också.
Ja, precis. Och ser man så, okej, men vi har det här initiativet. Ja, men då går det att söka vidare information om det.
Mm. Absolut.
Jag har lite olika namn på lite olika initiativ. Så kan man gå vidare och titta på det. Mm. Det är någonting man kan göra en gång egentligen, innan man bestämmer sig för köp, eller även om man köper på ett ställe. Man brukar ju ha några ställen som man köper kläder från, att bara kolla upp det. Det är ingenting som tar flera veckor liksom, utan det går ganska lätt.
Och framförallt så om man brukar ju ibland säga att 5 personer är en folkstorm, att om det hör av sig 5 personer till ett företag från olika håll och med olika efternamn och som på olika sätt skriver om att det här är viktigt för oss, så upplever man det som företag verkligen som att det är jättemånga som tycker det. Så man kan känna så här, men lilla jag, vad spelar det för roll? Men om du är en av de där 5 och kanske dessutom lyckas uppvigla någon av dina kompisar till att vara en till, så gör det ju skillnad. Det blir ändå bättre år från år. Det är steg framåt. Det här avtalet i Bangladesh var ett sånt steg framåt som kom till eftersom folk tryckte på och sa det här får inte hända igen. Nu får vi trycka på och se att det blir förlängt bara.
Ja, precis. Får jag prata lite om second hand? För att jag har sett ganska mycket intressanta grejer som börjar hända.
Det är klart du får prata lite om second hand.
Så vanligt är ju i alla fall bara för några år sedan att koppla second hand till kanske Stadsmissionen och Myrorna. Så det har varit ganska... Det har inte varit så... vad ska man säga? Det har inte varit så fancy att gå på second hand. Men det är ju verkligen en trend som jag upplever har vänt. Jag ser mycket influencers som säljer sina gamla kläder som de har använt. Alltså de har fått mycket kläder som helst skickade till sig. Att de gör en story med att men det här, oftast har de ju kanske inte ens använt det, för att de får så otroligt mycket kläder skickade till sig som de sen kanske inte använder. Så det är någonting jag har sett som är väldigt intressant. Sen om jag får ta ett exempel, så finns det en app som heter Tice som har gjort som ett Instagram-flöde. Så det ser nästan exakt ut som Instagram, och sen så lägger man upp bilder på sina kläder och sen så får man buda och kan köpa varandra. Och det är många influencers som även använder sig av den här appen, så det är lite, så här, lite mer märken och klär upp sig i kläderna och tar bild och så. Jag tycker att det är en väldigt smart liksom, strategi för att ta second hand till en liten högre nivå. Vi har haft Blocket också, men det här är verkligen, just Thais har väl målgruppen tjejer i 20-30 års åldern, men de konsumerar ju också väldigt mycket kläder, så jag tycker att det har varit väldigt kul att se. Och också många second hand butiker som tidigare bara har varit fysiska har nu börjat med e-handel också.
Och jag tänker precis som du säger att det här second hand har varit kopplat till kanske vissa stilar, lite så här mer bohemisk stil eller ifrågasättande stil, men då, eller Östermalmsdamerna som säljer sina Chanel-dräkter på second hand på Östermalm, det finns ju också. Men det här, alla de här apparna och initiativen breddar ju det verkligen och gör det normaliserat i många fler sammanhang och grupper.
Och just det här med att använda sig av influencers som oftast är ganska stora stilikoner. Så dels att hon har haft på sig den, det är lite kul. Men också att second hand har ändå blivit så pass hippt att influencers känner att det kan vara en del av deras varumärke också. Så det är väldigt kul att se liksom, så här, attitydförändring i samhället, och sen så ser man hur det ändrar sig även i företag, hur de jobbar också.
Jag bor i Stockholm på Södermalm, eller ja, det gör vi båda två. Men här i närheten så finns det väldigt många second hand butiker. Och i vintras när det kom rekommendationer på grund av covid att man inte fick släppa in så många i butikerna, så var det rätt roligt att se vilka butiker det blev kö utanför. För då var det var några av second hand butikerna som det alltid i princip var kö utanför. Garnbutiken också, folk började sticka en massa. Men det var liksom oftare kö utanför second hand butiken än utanför Systembolaget, och det tyckte jag var ganska hoppingivande, måste jag säga.
Det är väldigt, väldigt roligt att se faktiskt. Vi konsumerar väldigt, väldigt mycket kläder, ofta så används det inte ens. Så det är väldigt roligt. Det var bara kul att se de här lösningarna och influencersamarbeten och ja, väldigt kul.
Ja, men jätteroligt. Jag tänker att vi kanske kan komma tillbaka till det och fördjupa oss i det i ett kommande avsnitt av Kommunikationskollen. Men ska vi avsluta och knyta ihop säcken med någon sammanfattning, någon spaning om det här med årsdagar? Vad är din slutsats om årsdagar, Peggy?
Jag tycker att det är bra att de finns. Jag tycker att det ger möjlighet att fokusera på en fråga. Vi har en anledning att ta upp det. Jag tycker att företag ska hålla sig från att kanske kapitalisera på det och kanske sälja saker med tryck på. och sen att man får jobba tillsammans med, och jag tänker att vi som samhälle bestämmer ju själva hur den här dagen ska uppmärksammas och vad man ska göra på dagen och hur den ska användas. Jag tänker att det är någonting som är flytande liksom, som man kan jobba på tillsammans.
Ja, men jag håller med, klokt sagt. Men så tänker jag också att en slutsats från idag är väl också att för att årsdagar verkligen ska bli någonting så behöver man kanske jobba på att göra dem kända utifrån de här två exemplen som vi tog upp, som inte då blev så mycket som vi kanske trodde att de skulle bli. Så framför gott arbete med årsdagar framöver.
Ja, det tycker jag. Och vi har säkert något mer sånt här avsnitt när vi kan ta upp lite andra årsdagar. Roligt.
Men med det ska vi säga tack för idag och slut för idag.
Superkul.
Hej då till nästa gång.
Hej då!